Tjena, varmt välkomna till Tutski Balutski. När ni hör det här så är det för de som lyssnar på avsnittet som rykande färskt i alla fall. Onsdag den 9 november, parallellt med den här episoden, så finns det ett avsnitt ute om de regerande mästarna Frankrike. Ni vet ju vid det här laget att vi skickar ut två avsnitt om dagen fram till och med nästa fredag, eftersom det är premiär nästa söndag. Och nu ska det handla om Argentina, och jag misstänker en hel del om Leo Messi.
Så blir det ju. Det är ju ofrånkomligt, va. Han är största stjärnan, han ska sluta efter mästerskapet, han har gjort mest landskamper, mest mål och hela den här grejen. Så det går ju inte att blunda för liksom, hur mycket det handlar om Messi när man pratar om Argentina.
Och det du utelämnar där, det är väl den där sista pusselbiten. Kronan på verket som i sådana fall skulle skingra alla tvivel att han är den främsta genom tiderna. För då det är väl det som har hållit emot honom.
Jag har ju inga argument kvar då, ifall han går och vinner. Om att Maradona är större. Det är ju en plats i det där jävla troféskåpet som är så jävla fyllt, som fortfarande saknas.
Jag utlovade ju en nugget i Argentina-avsnittet, så jag tycker det är viktigt att ta med sig in vad det gäller Argentina. Och det är Christian Borrells ord om just Leo Messi. Han har sagt att han kommer inte vinna VM så länge Maradona lever. Det har liksom varit hans sägning under ganska lång tid.
Så länge Maradona är där.
Ja, men, och det han menar på är att han blir, liksom, känner ju trycket för mycket. Liksom, och att bli större än Maradona, eller lika stor som Maradona och så vidare. Så, ja, hans sägning har alltid varit att så länge Maradona lever, kanske är makabert kan man ju tycka, men ändå. Så har han sagt.
Det finns något där.
Jag vet inte om han har sagt det så mycket efter att Maradona gått bort.
Jag läser in här mellan raderna är att han antyder att när dödsbeskedet kom för 2 år sedan så var Leo Messi inte helt förkrossad.
Det var han säkerligen, men jag menar bara att det kanske, så här, han känner inte trycket lika mycket på sina axlar att vara som Maradona, och att hela tiden Maradona ska prata om det, och han finns där någonstans, och det kanske han fortfarande gör själsligt, men de vann Copa America
för första gången på över 20 år. Och, så det är ju någonting här.
Det hade inte Messi vunnit.
Men för att då återigen citera Christian Borrell, låt oss vara tydliga. Copa America,
det är inget VM det.
Det är inget VM.
Fast Copa America är Copa America.
Jo, absolut.
Herregud, men alltså, man måste blir jag nästan förbannad.
Men man måste väl kunna vara så pass ärlig att, alltså, personligen,
uppenbarligen är någonting som alla sydamerikanska lag vill vinna. Det är otroligt.
Ja, men det är klart att man vill vinna. Det är inte det jag säger. Men jag kan inte tänka mig att även argentinare och sydamerikaner på något sätt säger nej, han har förvisso inte vunnit VM, men han har vunnit Copa America. Därför är det inte längre en diskussion.
Det är ett tecken. Det är ingen diskussion kring Maradona. Men jag menar att det är ett tecken på att
efter att Maradona gick bort så lyckades han leda Argentina till en titel i alla fall. Inte lika stor som VM, men det kanske kommer nu då.
Sen har ju liksom, och det tycker jag man ska ta in här, när man ibland slarvigt gör jämförelsen mellan Copa America och EM. När det kommer till Argentina och Brasilien, så tycker inte jag att man kan liksom jämföra det med vad ett EM är för fotbollsnationer som Danmark, Polen, Portugal, Belgien, Sverige. Alltså, det är helt andra spelregler för många etablerade fotbollsnationer i Europa kontra vad Copa America är i Sydamerika. Jag tycker, i min värld, jag säger inte att det här är liksom gängsemans åsikt, men Ronaldo och Portugals EM-guld, det är ju lite så här, EM-guld som VM-guld, det är den där stora titeln med landslaget. På ett annat sätt än vad en Copa America-titel för mig är.
Närmare ett EM-guld mot vad du vill få för de sydamerikanska.
Det kan jag hålla med dig.
Än vad som här nu framställs. Så att jag sätter mig upp lite mot detta.
Jag struntar egentligen i hur mycket den där Copa America-titeln väger. Jag konstaterar bara att så här, de hade inte vunnit på över 20 år. Maradona går och dör. Och då helt plötsligt då, så för att det ska passa Christians tes, då leder Messi dem till den titeln. Så att någon form av symbolik tycker jag ändå att det finns.
Limpan! Ruben! Lyssna! Argentina vinner VM-guld. Allt utifrån Borrells tes. Boosta den. Lägg den under godbitar. Boostade odds. Och ge den till alla som är 18 år och alla som har problem med spelstödlinjen.se. Men alltså, vi måste boosta den nu. Vi måste gå på Borrells tes. Låt oss vara tydliga. Gå in och rygga Argentina vinner VM-guld. Jag går på tecken. Jag älskar att följa andra människors magkänslor som också ligger bra i min egen magkänsla.
Och... ja, och som Napoli-supporter, Scaramanzia och allt det där. Det är bara att läsa de symbolerna som finns.
Och även fast Leo Messi inte har vunnit VM, så har Argentina vunnit VM.
Ja, för att vi ska väl börja ta de här mallarna också då. Vi kan väl börja med att berätta att de befinner sig i det som är grupp C. Där finns också Saudiarabien, Mexiko och Polen. Nu kan vi ta lite VM-meriter. Man har varit med 18 av 22 gånger.
Och så har jag Frankrike 16.
Så att Argentina ännu mer varit med.
Lite enklare att ta sig.
Lite enklare, men de har ju faktiskt bara bommat en gång av sportsliga skäl. Och det var ju 70 i Mexiko. Den bommade man av sportsliga skäl. Övriga tre missar är av politiska jidder, helt enkelt. Där man inte har varit med. Det var 38, 50 och 54.
Kubakrisen, eller?
Ja, men någonting i den stilen. Men någon man inte kom, man kommer inte, förbundet kom inte överens med brasilianska förbundet, och då valde Argentina att inte vara med i något av de där.
Så att det var annorlunda.
Lite såna grejer också. Fem gånger har man gått i final. Tre har man torskat, två har man vunnit. 78 vann man med Wilbur José's gubbe Daniel Passarella som lagkapten, och så 86 då med Diego Armando Maradona.
78 var väl Mario Kempes stora stund. Och det kanske mest så legendariska kvittorullstifot. Så jävla mycket konfetti och rullar.
Ja, det var på fullständigt kalabalik.
VM 78.
Så att 30 då, man var ju i den allra första finalen som spelades i Uruguay. Sen var man ju final 90 i Italien, och så 2014 då när man ju faktiskt rånades i Brasilien. Vilket ju hade varit ett episk titel. För vi minns vad Manuel Neuer...
Att Neuer inte visas ut där, det är...
Han får frispark med sig när han alltså står för ett regelrätt modförsök på
Gonzalo Higuaín. Hade aldrig gått igenom VAR?
Nej.
Exakt.
Det hade den ju inte. Men det ska ju vara ett så solklart rött kort så att det finns inte. Hur som helst då, det är VM-meriterna för detta Argentina. Det känns lite märkt att de bara har två. Så stor fotbollsnation som det är. Bara två. Ska de inte ha någonting?
Jo, men det är inte så att 5-6 andra länder sitter och trycker på 4-5-6 VM-guld.
Ja, det är Italien, Brasilien, gänget.
Deutschland.
Ja, det är, alltså Italien har 4. Tyskland har 3.
Har de inte fler?
Brasilien har 5.
Har de inte fler? Nej, då är min spaning riktigt svag i så fall då. De är där uppe i alla fall. Det ska de ju vara. De har 5 finaler, 2 vinster. Borde ha varit 3 vinster. Det stör mig fortfarande lite att de inte vann den där 2014. Just för att det var i Brasilien också. Och det var ju också kanske det, liksom, det var det senaste mästerskapet där jag tycker att det var ju en sån jävla, det var en mäktig invasion de gjorde Argentina av Brasilien. Så att det borde ha varit 3, men det stannade på, eller just nu på 2.
Toto Bolotto säger varmt välkomna till Champion. Jajamensan, för första gången så är de med i podcasten, och vi är otroligt glada över det. Och jag ska alldeles strax berätta varför, för det är med stolthet vi kan presentera Champion i Toto. Många har säkert sett mig gå runt i Champion-kläder. Det är en personlig favorit. Ända sedan Stockholm Vattenfestivals tidiga dagar på 90-talet. Ni som var med då, ni vet. Champion, vad är det då för företag? Jag tror att det är många som inte känner till det. Vissa tror att det kommer från Italien, vissa tror att det kommer från England. Men jag kan nu berätta att Champion grundades 1990. Ja, så länge sedan, i staten New York. Och det är alltså ett av världens äldsta varumärken, som idag också är ett av världens största livsstilsvarumärken. Champion skapade hoodien, och det här tycker jag är lite ballt, redan på 1930-talet, och då adderades också huvan på plagget för att NFL och MLB-spelare på sideline så att säga skulle kunna skydda sig mot väder och vind. Annars är varumärkets ikonprodukt Reverse Weave Sweatshirt. Har ni koll på det eller? Det är alltså ett sätt att förändra konstruktionen på bomullsplagg för att förhindra krympning. Och det är ett patent som man har sedan 1952. Kvalitutta hörni! Jajamensan! Det är till och med så att Reverse Weave Hoodin, den är invald i Museum of Art. Bara en sån sak. Annars har man ju sett genom åren championkläder på några av de absolut största idrottarna, inte minst i NFL och NBA. Dream Team, ja, bästa basketlaget genom tiderna. Med ikoner som Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scott Pippen. Ah, fan, nu pirrar det till oss folk där ute. Alla bar champion. Skandinaviens flaggskeppsbutik ligger på Hamngatan 30 i Stockholm. Den måste ni besöka av flera anledningar. Man gillar också att Champion har samarbetat och gjort sköna collabs med kända designers som Todd Snyder, Rick Owens och Craig Green. Och Be Your Own Champion är ett uttryck som du kanske har hört. Och nu kan du personifiera ditt championplagg med patches, alltså märken, för en unik look. Detta gör du i Champions flagship store på Hamngatan 30 i Stockholm. Och jag hade faktiskt tänkt att damma dit efter avsnittet och sätta dit en liten totolaga också. Fan vad mäktigt det hade varit. Men har vi någon rabatt då? Joho då! 25% på hela sortimentet i Championbutiken på Hamngatan 30 i Stockholm och på championstore.com. Säg Toto25 i kassan i butiken eller ange koden på hemsidan så får du rabatten. Otroligt generöst av Champion. Vi säger stort tack och glöm inte bort. Be your own champion. Testa patcha på era championprodukter. Ciao tutti champion.
Härligt. Hur har vägen till VM sett ut? Det brukar ju liksom dras igång VM-kval när det känns som att det är en hel evighet kvar till ja. Världsmästerskapet.
Annars gillar man ju det sydamerikanska kvalet just för att det är så jävla okrångligt. Det är raka rör, det är alla lag i en grupp och så spelar man dubbelmöten och så går de fyra första dit och så får det femte laget kvala.
Det är väl just det där kval...
Mot Nya Zeeland.
Australien bytte. Det har ändrats nu. Nu är det ju någon kvalgrupp med liksom, det är från Central- och Nordamerika.
Så
och
helt raka rör är det inte?
Nej, men det är det där kvalet som, det kan ju inte de påverka så jättemycket. Det är jättemycket. Kul. Det är inga interna kval och det är playoffgrupper och hit och dit inom kontinenten.
Det var ju det som fick Australien att byta till de asiatiska VM-kvalgrupperna.
Hur som helst då, Argentina gjorde ju precis, och gör ju precis som Brasilien, de är ju klara efter hälften. De är ju 11 poäng tror jag före 3 Uruguay i den här gruppen. Så att det har ju varit ganska enkelt. Obesegrade är de, eller var de i det här kvalet.
Hörde jag en Uruguay, broder?
Ja,
nej. Uru. Det som sticker ut ifrån det här kvalet och som skapade allra mest rubriker var ju när Brasilien och Argentina skulle mötas redan tidigt i det här kvalet. Minns ni vad som hände? Nej. Det som blev liksom världsnyheter. Det här var alltså september 2021. Oh. Brasilien ska möta Argentina. Och det är ju covid-kaos i England.
Just det, så
att det är ju argentinska spelare som ju spelar i den engelska ligan. Christian Romero till exempel, Giovanni Lo Celso, Emiliano Martinez. Någon gubbe till som sitter på läktaren. Men de tre är ju i truppen och är i startelvan. De värmer upp, det är inga konstigheter. Matchen drar igång. Och i den 10:e minuten, då kommer ju liksom Brasiliens svar på Tegnell. Omringad utav vakter och andra funktionärer. Och bara kliver in och ska plocka av de här tre gubbarna. För de här ska in i karantän. De har kommit in i Brasilien på ett regelvidrigt sätt, vet ni. Så att den här matchen, den spelas ju inte. Utan den avbryts ju. Och den blir uppskjuten och uppskjuten och uppskjuten. Och till slut så går det ju så pass långt att den skulle alltså spelats i september nu i 2022. Alltså bara någon månad sedan. När Brasilien och Argentina redan är klara sedan länge.
Grupperna är lottade.
Till slut så kom de ju överens om att så här, vi skiter i att spela den här. De enda som stod emot var alltså FIFA som bötfällde länderna nu för att så här, den här matchen skulle ni ha spelat. Ni skulle ha spelat matchen. För vi ska få en korrekt jävla
kvalgrupp. Rätt ska vara rätt. Liksom.
Men det var ju jävligt speciell historia, den här matchen. Det är ju på den här nivån, hur ofta ser man
Tegnells... Slutade det med att de vann på VO typ 3-0?
De slutade med att den här matchen bara har liksom plockats bort. Så att det är inget utav lagen inkasserade någon förlust.
De behövde en bra match mindre än alla andra för att komma 1 och 2.
Jajamän, alltså, Brasilien 1, Argentina 2. Ganska tydligt också de två emellan. Brasilien tydliga 1, Argentina tydliga 2. Vad nu det är värt.
Men du, innan vi kommer in på förbundskapten och spelare, alltså är skadesituationen en snackis i Argentina? För jag som följer italienska ligan nära vet ju att Paulo Dybala går skadad, Nico González fick en muskelskada mot Inter. Nu är inte det här kanske de viktigaste spelarna, men det är fortfarande jävligt bra spelare som har gjort många landskamper för Argentina och som har varit med i alla trupper.
Vad sa du, mot Inter?
Nico Gonzalez.
Jaha, Dybala
nämnde jag tidigare. Det var mot Lecce.
Det var den straffen han slog.
Mot ja, Lecce. Då kan vi väl gå, Maria, vi kan väl hoppa Paredes. Lite grann i mallen då och gå direkt till snackisen. Och det är ju det, att det är många spelare i Argentina som går en kamp mot klockan. Och som också kommer, alltså Di Maria och Paredes, inte bara är de skadade. De är bärande i landslaget, men de har absolut inte fått en rolig start i Juventus. Di Maria som, när han har spelat stundtals, har gjort det bra, men det har också varit liksom direkta röda kort, och det har varit redan tissel och tassel om att han ska lämna i januari, att han är missnöjd med sin situation där. Paredes har inte ens fått förtroende i Juventus. Även om han nu är skadad och går en kamp mot klockan, så när han har varit tillgänglig så har ju spelare som Rabiot gått före. Så att, och Dybala på det, som nu verkar, han kommer ju finnas med i truppen och han är ju tillbaka och kan nog spela, göra minuter i Roma innan det är dags för VM. Men det är ju en osäkerhet ändå, i vilken form kommer han, och är den där skadan verkligen läkt och sådär. Så att nyckelspelare som går en kamp mot klockan är den stora snackisen i Argentina, förutom såklart att det är Messis sista mästerskap.
Men ruskigt färskt, det är ju bara några dagar sedan han utgick skadad, Emi Martinez, alltså målvakten. Där pratar vi nyckel.
Exakt så. Och sen så har det varit osäkert med Lautaro Martinez också, som har haft lite skadekänn, alltså varit sliten
han
i
är
Inter.
Lugn.
Han är absolut lugn, men det har varit
Juan Musso som är reservmålvakt också, Atalantas keeper, fick ju någon ansiktsskada, men vi är tillbaka nu.
Det har varit ett Argentina som i alla fall behövt ha lite hjärtat i halsgropen här under hösten, då gubbe efter gubbe har behövt rehamba mer än spela fotboll. Så att det har varit en stor snackis i och kring den argentinska bollen.
Men ingenting verkar väl vara moln på Scalonis himmel. Jävla superförbundskapten.
Ja, och så jävla speciell karriär. Alltså han är ju 44 år, det är en ung jävla förbundskapten det här. Det brukar ju vara liksom, man gör klubblagskarriären och sen hoppar man på landslagsgiggen. Men han har faktiskt varit på posten sedan 2018, och i och med det här Copa America-titeln som man vinner för första gången på över 20 år, så finns det ju inga frågetecken kring Scaloni. Men vi minns ju honom som en jävla härlig höger ytterback i ett par sköna italienska lag. Så att han är ju så här lite från ingenstans, en utav de som kanske sitter mest säker på sin post. Och var ju smart också, började med att gå under Sampaoli som ass, både i landslaget och i Sevilla, och har ju också varit smart att plocka på sig en stab av pondus, erfarenhet och karaktär. Har ni koll på vilka som är ass? Han har alltså trippla assisterande förbundskaptener.
Walter Samuel är en av dem.
Där har du en.
Muren.
Sen så vill jag minnas att... Fan, om inte Cambiasso är där.
Nej. Pablo Aimar är där.
Cambiasso är väldigt mycket italiensk tv. Läsare.
Sen har du Roberto Ayala. Så det är ju tre, alltså det är ju pjäser, det är pondus.
Lite som Roberto Mancini gjorde ju när han tog in alla De Rossi och hela, fan, varenda jävla...
Hur har De Rossi inlett i Spal?
Han inledde väl med att vinna 5-0, typ. Så supersuccé i debuten såklart. Så där kan du fortsätta drömma om att det faktiskt finns någonting.
Jag vet inte ens om jag drömmer om det.
Nej, men det
Ayala, det var skönt att slippa
Ayala, Aimar och Walter Samuel.
Ja, som det är ju,
det är ju en älskvärd trojka att ha bakom
det.
Sig.
Det är det. Och också smart, för att det liksom rampljuset kommer ju väldigt
mycket. Det är något
mycket
annat än Lasse Jakobsson, Peter Wettergren och Mats Elvendal.
Ja, det får man verkligen säga.
All respekt till de tre.
Det får man verkligen säga.
Elvendal är ju fan tränar Buffon.
Jo, men också smart, för att Scaloni fattar nog att så här, de har ju de större CV:na, de är de större stjärnorna, att liksom lite av rampljuset, skulle det gå åt helvete, det kommer också vara lite rampljus på de här tre gubbarna som är större profiler i fotbollsvärlden än vad Scaloni är.
Men innan vi kommer in på liksom stjärnspelare, MVP och stjärnskott och så vidare, så här, en fråga bara när du har gått igenom den här truppen. Nu har inte jag gått igenom den, jag har inte gjort något jobb på det, men centrala mittfältare i Argentina, är det en bristvara? Alltså toppspelare om man nu ska, som vi precis kungjorde, gå hela vägen till VM-guld.
Ja.
De centrala, med starka och förutsatt att alla är friska, liksom, centrala backlinjen, man är otroligt starka framåt, alltså, där har man väl typ 10 gubbar som kan lira.
Men stark målvaktsposition också, där man har 3-4 namn som är, som är riktigt bra. Du har ju Musso har du nämnt, Emiliano Martinez. Du har också River Plate-målvakten Armani som har liksom, han har varit, han har spelat en hel del landslagsfotboll, och så har du ju Rulli i Villarreal som också är liksom en OK-målvakt.
Men det är väl det som är den stora skillnaden på de senaste årens Argentina och det Argentina som jag i alla fall är uppvuxen med.
Ja.
Att det har varit 5, 6, 7, 8, 10 världskanoner i de offensiva leden. Men målvaktsposten har varit ganska alltså svag.
Ja.
För, alltså backlinjen minus något då där med just Ayala och Walter Samuel. Mm. Men annars är det också för dåliga spelare i försvarslinjen. Ja. Och på ett centralt mittfält lite för kallt. Men överlag så tycker jag att det är på de positionerna de har fått fram bra jävla spelare här.
Exakt, och vi minns ju de gångerna som Argentina har gått riktigt långt, så har det ju typ varit en mur som bara har parkerat bakåt. Det har varit...
Det
sex.
Har man väl ändå material.
Nej, men det har varit, och det har varit sex offensiva spelare. Och det där centrala fältet har ju Mascherano tagit hand om helt jävla ensam och fått stå för så här hjälteinsatser. Därför är ju snackisen kring Paredes en ganska viktig detalj för Argentina. För han behöver komma tillbaka och vara hel. För att bredvid honom, ska vi prata centralt mittfält, så har vi Ezequiel Palacios som är lite småskadad i Bayer Leverkusen. Vi har Guido Rodriguez Real Betis.
Du har galna jävla Alex McAllister.
Ja, jo, men är väl också lite offensivare än de här gubbarna, eller?
Alltså, det är inte någon, det är inte någon träckartista direkt.
Nej, nej, okej. Okay. Nej, men då ska han in där också.
En
som jag har förälskat mig i under detta Champions League-gruppspel är ju centrala mittfältaren Enzo Fernandes
I Benfica.
Som jag faktiskt tror jag tror att han kommer gå in och vara helt jävla ordinarie.
Okej, men där har du ju svaret på min fråga.
Kan du få in Enzo tillsammans med Paredes, då är det ett bra jävla centralt mittfält på Argentina. Och så har du svaret på det. Och McAllister.
Och sen framåt är det liksom
McAllister, ska jag säga det bara för de som inte vet, i Brighton har ju gjort en dundersuccé där, först under Graham Potter och nu under De Serbi i Premier League, för alla som följer den ligan noga.
Ja.
Men alltså framåt då är det alltså Messi, Martinez, Dybala, Correa om han kommer med, Julian Alvarez i City. Du har Giovanni Simeone om han ens kommer med. Som han,
de har ju tagit ut en 48-manna-trupp så den ska ju bantas ganska rejält.
Nej,
och Mauro
inte där.
Icardi är ganska långt ifrån.
Såg den här bilden på Lucas Torreira, va? Gick med honom till Galatasaray från Fio. Såg den här bilden på var för någon fest för några dagar sedan. Lucas Torreira och hans fruga, och så Icardi med handen runt Torreira, men Icardis ena finger har liksom letat sig upp på frugans
Nej, men det är väl som att de håller handen med varandra. Alltså det är typ som att de har slingrat lillfingrarna med varandra.
De använder liksom Lucas Torreira som någon typ av avledande manöver. När de egentligen bara vill ta på varandra. Och så var det någon som hade twittrat ut och bara, so it begins.
Nej, det var ju någon som skrev, det var det roligaste. A short story.
Ja. Nej, men Icardi är väldigt långt ifrån den här truppen. Ja. Och det är nog bra.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
För Argentinas del, att han är det. För att det brukar ju bli problem vart han än rör sig.
Svårt att välja bland de här gubbarna också. Bland alla de här gubbarna.
Ja,
också.
Det är det också.
Men alltså Scaloni spelar ju 4-3-3.
Ja, allt som oftast.
Och hur, eftersom alltså, han kan figurera på de flesta positionerna. Hur använder han Messi?
i en ganska så fri roll. Han får göra lite vad han vill. Men han kommer nog att utgå lite grann ifrån höger. Alltså old school Barca-positionen där han utgår lite grann från höger. Och så smyger han in i banan. Lautaro Martinez är den som ska vara prima punta längst fram. Dra ner en backlinje, vara inne i boxen och sådana grejer. Och så får Messi figurera lite grann vart han vill där. Och sen får man ju se, alltså är Paulo Dybala hel och redo, då kan det vara Dybala och Messi som typ två tior bakom Lautaro Martinez.
Och Di Maria då till vänster typ?
Ja, alltså Di Maria får utgå på ett tremanna mittfält med Paredes och Enzo från Benfica. Som de två står för balansen, Di Maria är den som trycker uppåt. Så att det,
alltså oavsett så är det
finns spelare här, alltså. Det finns spelare här.
Guld sa vi.
Ja.
Jag tror också att det är väldigt bra att det inte längre finns tre, rent av fyra, kanske fem världsnamn på bänken.
Nej, och det
som känner så här, hur kan inte jag få spela? Alltså, det var ju på mästerskap där det var Higuaín och det var Dybala och det var Kun Agüero och det var Messi och det var Di Maria. Alltså, det var så här.
Den gnälligaste i gruppen är ju Paulo Dybala.
Ja.
Om han nu ens kommer med.
Ja, men det kommer han absolut att vara. Men det som är tydligt här, och det jag tycker att du har en bra poäng, Gustin, är att tidigare så var det väldigt många stora stjärnor på samma position.
Mm.
Och det var dessutom en väldigt otydlig hierarki. Det var nästan, alltså, man minns ju nästan vissa mästerskap där det var tre olika nior i varje gruppspelsmatch. För att säga, du gjorde inte mål, då plockar vi ut dig. Nu känns det ändå som att hierarkin i det här laget är ganska så tydlig. Att Lautaro Martinez vet vart han har Messi. Messi vet vart han har Di Maria. Alla vet om vem som är stjärnan och vilken ordningen är därefter. Och det talar ju för Argentina här.
Buendia har vi inte nämnt.
Nej.
Men det har väl varit lite av en Scaloni-favorit mot
ja,
slutet här.
Ja och nej, han har fått en del speltid, men jag har svårt att se att han kommer vara, svårt att se att han kommer få jättemycket speltid här under mästerskapet. Han är med i 48, han är med i 48 man i truppen. I den ska det ju nämnas att där
han
finns
liksom, en landskamp.
Där finns,
ja, men,
där
alltså, finns... jag vill minnas när du och jag gjorde avgörandet av det sydamerikanska VM-kvalet i januari.
Mm.
Så gjorde jag jobbet kring, alltså då var det Argentina skulle möta något av lagen.
Exakt.
Och då var det just att Emiliano Buendia skulle debutera. Och att Scaloni hade talat väldigt varmt om
pratat
honom.
Gott om honom, absolut. Men sen ska han in i ekvationen också. Och där är det några för... Men det som ska sägas om den där stora...
kanonsäsong i ryggen.
Nej, och den är att vara med i truppen just nu, Thomas, säger inte jättemycket. Där finns Valentin Carboni, 17 år, ifrån Inters Primavera-lag. Mm. Där finns Luca Romero som knappt får känna på planen i Lazio. Sen finns ju också... Garnacho i Manchester United som jag har presenterat sig lite grann, och det är en spelare som jag tror att man faktiskt kommer ta med, och det finns en stor framtid där. Jag tror han kommer vara med,
men
som
vem
joker.
Ska han peta?
Ja, men jag tror att till exempel en spelare som Giovanni Simeone, jag tror inte att han kommer vara nära att få speltid i den här truppen, och då är det väl bättre att ta med en 18-åring än en 27-åring i sluttruppen
fan,
till exempel.
Han är nia och ja visst, Joaquin Correa kan ju spela nia. Men annars har de inga liksom, den typen man kan lyfta
Julian
inlägg
Alvarez.
På. Julian Alvarez, absolut. Men har du Julian Alvarez för Simeone?
Det tror jag.
Men Messi singlade vi fram som MVP.
Sjukt.
Antar jag.
Ja, 100% givet. Och det som också är så här, på tal om symboler. Jag läste ju, och såklart dubbelkollade inte, att Messi när det här mästerskapet börjar står på 993 officiella fotbollsmatcher. Går han hela vägen till final? Då är det alltså match nummer 1000 som spelas som VM-final. Det är också någonting här. Att så här, det finns en historia att skriva. Det finns ett kapitel att avsluta i det som är Leo Messi.
Hör du? Det här utgår då från att
han ska spela fram till VM.
Han spelar Haifa och två... Liga matcher och...
Jaja. Haifa har ju spelat båda liksom. Där var det ingen vila.
Nej just det, de har Juventus här nu.
Ja, och den det ska det. Ju spela. Alltså oavsett om du bara är inhopp eller inte. Det här är ju något som Messi definitivt har koll på själv. Det finns ju en dokumentär att göra efter karriären.
Jag läste att han ska spela en välgörenhetsmatch i Rom. Alltså såhär, UNICEF har något gig.
Mm-hmm.
Så Messi ska spela en välgörenhetsmatch 5 dagar typ innan VM-premiären.
Kolla aldrig en bra story eller...
Smart.
Nej, men nu är det ju tajt för alla som ska spela VM, i och med att fan, det är ju ligaspel fram till liksom helgen innan premiären.
Mm.
Men jag tror att Messi ska spela en välgörenhetsmatch på Olympico den 15 november.
Starkt.
helt sjukt ju. Ja.
Scaloni får väl bara liksom nicka med.
Ja, han kan ju inte göra
det. Det är klart att du ska.
Det är bara Messi själv som bestämmer.
Ja. Vem är stjärnskottet?
Stjärnskottet, ja, det finns ju spelare att välja på här. Enzo Fernandez har vi nämnt, McAllister har vi nämnt. Men jag vill ändå nämna, och det är ingen ny bekantskap på något sätt, men så fort det har gått här för Lisandro Martinez och vilken roll han kommer få i det här laget. Och ändå så här, han har varit i Ajax 3 säsonger, så att det är absolut inte så här, ja, men här någon
tycker det är bra.
Ny.
Jag tycker det är bra.
Men så fort han har gått från att vara en lite ifrågasatt värvning i Manchester United, att så här, han är 1,75 lång, det är Ten Hags gubbe, vad fan ska han göra i Premier League?
Älskar sydamerikanska mittbackar som kommer lite in, för korta.
Ja, och kommer in och alltså på rekordtid blir en supporterfavorit, och då ska ju gudarna veta att nyförvärv har det inte jättelätt i Manchester United.
Nej, det speciellt är snarare, inte på den positionen med Maguire, Vigg.
Nej, Varane har inte heller rosat marknaden.
Phil Jones.
Och så här, den spelstilen, så som han har anpassat sig till både United som klubb men också den där ligan. Det, och nu är liksom, han är på världsscenen och det grövsta nu, och nu kommer han starta i Argentina och i en viktig jävla position som mittback, för det är ett utsatt lag defensivt, så att det, jag älskar honom. Det
vet du vem han påminner om?
Berätta.
Ayala.
Ja, där har du ju också, så har du Ayala som ass där som kan styra honom lite grann åt rätt riktning, så att det, han är, det är 24-åring i Manchester United, så man får ju ta det för vad det är. Nej, men ni förstår motiveringen.
Jag tycker att det är mycket bra, hey. Alltså så här, på den yttersta globala nivån så är det ju ett stjärnskott, för att för ja. Ett och ett halvt år sedan, alltså, eller för ett år sedan när Ajax gick starkt i Champions League,
han är ändå inte en av de fem du pratar om.
Nej, men innan dess så var det ytterst två. Yeah. Som ens liksom så här visste att Lisandro Martinez existerade.
Yeah.
Så att, yeah. det är väl jättebra att du lyfter upp honom.
Och så här, han har inte ens gjort 10 landskamper. Så att även där är det ju heller. Han har inte varit där hela tiden. Kollar man på liksom U-meriter. Det verkar inte ha varit någon superlovande talang. För det finns knappt några ungdomslandskamper. Så det har ju uppenbarligen gått jävligt fort.
Vem har han bredvid sig? Är det Romero?
Det kommer nog vara det. Ja. Det kommer nog vara det. Mycket talar för att det blir det. Sen måste vi också in med smeknamnet här. Har ni koll på...
Lisandro, The Butcher.
The Butcher, ja. Det måste man också då slaktaren. Göra. Ah, så fint.
Jag vet inte varför jag översatte det. Men
nej, det...
Butcher betyder slaktare i alla fall.
Alla våra lyssnare kanske inte har koll på
min, det. Min pappa hade det smeknamnet också.
Då så.
Han gjorde en säsong med min farbror, alltså pappas lillebror, Tommy Karlsson. Min pappa heter Hans Karlsson, HK, och så Tommy heter TK. Och den säsongen, för Tommy var inte lika, han var inte lika bra.
Nej.
Var inte lika given i A-lagstruppen. Men den säsongen då de spelade ihop, så kallades de för Bröderna Butcher.
Bra, bra. Så att, med andra ord, han hade nästan kunnat vara, med den infon, så hade han nästan kunnat vara vår gubbe. Men ja, det är han inte, han är stjärnskottet. Han är stjärnskott.
Toto Piloto är sponsrade av 3. Jajamensan, mobiloperatören 3. Och de jobbar ju i en lite märklig bransch där alla säljer mer eller mindre samma sak. Förutom att fixa bra deals på mobiler och surf, så satsar 3 därför lite extra mycket på 2 saker. Det första är att ta fram så flexibla tjänster som möjligt utan bindningstider, så att man kan ångra sig och ändra sig längs vägen. Ja, men ni fattar. De vill helt enkelt att man ska vara nöjd och känna sig flexibel. Men de är också väldigt trevliga. Och när jag menar väldigt trevliga, så tycker vi att det är härligt att de har gett oss utrymme i deras spot här nu att prata om precis vad vi vill. Och vi har ju en systerpodd som heter Never Forget, så jag tänkte faktiskt att utnyttja den här stunden att presentera Erno Erbstein. Jajamensan. Lyssna in, och om ni får mer feeling så kan ni fortsätta lyssna på Spotify där hela vårt bibliotek av Never Forget-avsnitt finns. De kommande åren under Erbsteins överinseende cementerade Il Grande Torino sin status som Italiens överlägset bästa och mest framgångsrika lag. De gjorde processen kort med ligatitlarna och spelade en typ av fotboll som kan beskrivas som totalfotboll. Ett fenomen världen inte skulle se igen förrän det holländska ditåt på 70-talet. Erbsteins spelsystem då? Ja, vad var det? Han kallar det alltså kort och gott för Il Sistema. Och i Torino cirkulerade allting kring superstjärnan Valentino Mazzola, lagets kapten och 1940-talets guldgosse.
Matsola var katalysatorn, alltid i centrum, och drev resten av lagets motor som utgjordes av ytterbackarna Giuseppe Grezzar och Eusebio Castigliano tillsammans med Matsolas mittfältskollega Ezio Loik. Det här var hörnstenarna i Erbsteins lagbygge och kom att kallas Il Quadrilatero. Varje enskild spelare skulle kunna låsa upp motståndarnas försvar med passningar till yttrarna Romeo Menti och Franco Ossola. Eller den kliniska anfallaren Guglielmo Gabetto. En fysisk och dominant trebackslinje. Aldo Ballarin, Mario Rigamonti och Virgilio Maroso pressade högt, och de som försökte passera dem gjorde det med livet som insats. Längst bak stod lagets målvakt, den karismatiske Valerio Bacigalupo. Med sina kattlika reflexer och akrobatiska räddningar vann han inte bara fotbollsmatcher åt sitt lag, utan också supportrarnas hjärtan. Det var det ultimata laget. Torino vann Serie A 3 gånger till i följd, och vid ett tillfälle utgjorde Torino-spelare hela 10 man i Gli Azzurri, den italienska startelvan. Framgångarna gav laget legendstatus och epitetet som många av oss känner igen, Il Grande Torino. Och de är av många fortfarande ansedda som det bästa laget någonsin i italiensk fotbollshistoria. Ja, den här spotten handlade inte så mycket om 3s-produkter.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Men det var trevligt att vi i flexibilitetens tecken fick göra precis som vi ville. Tack, 3. Lystring, lystring, lystring. Det är dags, det är den tiden på året. Den 8 november så finns Football Manager 2023 tillgängligt. Och det på PC, Mac, Xbox, mobil och Apple Arcade. Jag vet att det är många som varje år tycker att detta är ett heligt datum när nästa års Football Manager kommer ut. Om man inte har testat det, kanske det är dags. Eller man kanske till och med haft ett uppehåll och inte kört på ett tag. Nej, men fan, kliv på nu, det kommer jag göra. Det handlar ju om att du tar över tränarjobbet i valfritt fotbollslag i världen. Detta legendariska fotbollsspel bara rullar på sedan tidigt 90-tal och som sedan 2005 går alltså under namnet Football Manager. Sport Interactive heter de som har skapat det, och de finns i London. Sen ges spelet ut av Sega. Jag vill också slå ett slag, för jag vet att det finns mycket kult kring Football Manager, och det är för vår fantastiska tröja vi har gjort på Nakata med legender, alltså Football Manager-legender som Freddy Adu, Vargas, West, Rajkovic i mål, Fierro på topp, eller varför inte nummer 9, Nicky Forenko. Ja, den här legendariska tröjan finns på nakata.se. Men viktigast, 8 november, då finns Football Manager 2023 tillgängligt. Håll också utkik på våra sociala medier, så ska vi se till att tävla ut några Football Manager 2023. Vi säger stort tack för att ni hela tiden fortsätter att utvecklas och för att ni är så fantastiska på Football Manager.
Vem är då vår gubbe?
Vår gubbe, vill du argumentera för Dybala eller? Lite tidigt i Roma-tröjan, va?
Absolut inte min gubbe.
Nej, okej. Okay. Thomas, Nico Gonzalez, Lucas Martinez Quarta är med.
Ja,
nej.
Kommer han med i truppen? Tycker inte han är svim.
Där har du liksom en bröderna Butcher aspirant.
Den sämre.
Han och
den
Lisandro.
Sämre benknäckan är Lucas Martinez Quarta. Som väl när han debuterade i Fiorentina.
Det är mest, det är mest röda kort jag har sett.
I debuten.
Nej, men det är Rodrigo de Paul, Rodrigo de Paul.
Han var där och nosade. Giovanni Simeone kan jag ju såklart inte säga. För jag tror inte att han kommer vara med. Utan jag landar i Papu Gomes. Som våran gubbe. För att han också
han
kommer...
Han kan starta.
Att, han kan starta. Och startar han inte så kommer han att få hoppa in. Och det är ju en enmansshow. Alltså det är en rockstjärna i detta Argentina. Som kliver in på planen. Och väldigt ofta bara... Antingen är han helt jävla osynlig eller så gör han ju 2+1 på 30 minuter.
It's all coming back to me now. För att nu kommer jag återigen då ihåg när vi gjorde det här sydamerikanska kvalavsnittet för ett knappt år sedan. Och jag läste in mig då på liksom Scalonis Argentina som gick och vann Copa America. Att den, alltså, nästan alla nämnde ju då Papu Gomes roll i det här mästerskapsguldet. För att han skötte käket. Hela turnén. Han grillade, varje
så.
Dag.
Exakt ja. Så. Ja, han är ju, och sen så är det ju också så här. Man gillar ju också karriären som har varit liksom, från Catania till Metalist Charkiv, tillbaks till Italien och Atalanta. Och är liksom,
det är väl
trots
lite
att han
smutsig
är,
exit från
ja,
Atalanta.
Ja, jag tänkte säga det.
Också,
trots att han är liksom älskad av en hel jävla stad. Binden runt armen. Det är Champions League och det hela den grejen. Så hamnar han i beefen med Gasperini och vägrar ge sig.
Gasperini
det är två
är
stycken.
Zero fucks given
på Gasperini. Men också på Papu Gomes. För att rapporten efteråt är att Papu Gomes veks inte. Nej. Att han stod för sin grej och så här ska vi göra. Och de sprang in i varandra och då var det bara för Papu Gomes att packa och dra till Sevilla. Och har väl inte varit superbra där, men vad fan.
Han har inte varit superdålig heller.
Nej, och det är en så jävla älskvärd fotbollsspelare.
Han har ju, av det jag har sett, så har han ju fått en ganska så fin start under Sampaoli. Så att,
alltså, de har hittat varandra.
De hittar ju varandra.
Ja, definitivt. Så att, och det är ju en underbar spelare att titta på.
Men får jag bara fråga en sak? Så här. Jag kastar ett litet getöga på en potentiell startelva mot Saudiarabien. Har vi nämnt gruppen, vilka de har?
Det har vi gjort. Förutom Saudiarabien så hittar vi där också Polen och Mexiko.
Ja, okej. Ja, de vinner i gruppen.
Kämpa Saudi.
Ja, det är definitivt.
Nej, men när jag kollar på det så ser jag en 4-2-3-1-uppställning med Molina, Romero, Otamendi och Tagliafico.
Mm, inte dum.
Mm. Och Rodrigo de Paul, och Paredes centralt. Och sen då framför dem en trio med Di Maria, Messi, Lo Celso eller Papu Gomes. Och sen Lautaro Martinez längst fram.
Inte
det är ju liksom...
Lo Celso liksom. Måste... Alltså Lo Celso kan ju
jag inte... gillar ju inte Lo Celso. Nej, alltså.
Inte
det är en, du vet vad han är? Han är en provinsspelare. Mm.
Men sen så är det ju intressant med Otamendi där. Alltså så rutinerad, så alltså ändå stabilt som han har gjort det i Benfica.
Jättebra i Benfica den här säsongen.
Då skulle alltså vår gubbe Martinez, stjärnskottet.
Ja. Och jag menar Lisandro Martinez kan jag inte tänka mig lämnas utanför.
Nej, det är Cristiano Romero i sådana fall som flyttar på sig. Mm. Och jag menar här och nu, vem väljer ni? Lisandro Martinez eller Cristian Romero? Alla väljer väl Lisandro Martinez då?
Juan Foyt.
Nej, han ska nöta den där kvisten. Ska han definitivt göra.
Nej, men Lisandro Martinez, han kommer ju spela.
Ja.
Men alltså, det är ju bara riktigt jävla råskinn alltså.
Ja. Mm.
Lisandro Martinez, Otamendi.
Ja, där har
Quarta.
Du. Där har du det. Och Quarta ska in där
också. Romero.
Alltså låt mig vara tydlig i det här avsnittet en gång.
Alltså.
Jag kände inte att jag liksom fick vara tillräckligt tydlig kring det. Men du nämnde någon jävla Junis i Manchester United som var 17 bara som skulle med. Han kommer inte komma med. Det är Simeone som kommer med. Ja, Simeone kommer vara i den här truppen. 100% med i den här truppen. Skjut mig om jag har fel.
Tror du på guld?
Ja.
Du tror på guld?
Ja.
Thomas tror på
de
guld.
Har allting den här gången. Det har alltid varit att man har bara stirrat på den där offensiven. Men du satt nyss själv och rabblade vilka försvarsspelare de har också. Ja. Det går att stänga en butik när det här står och väger. Och det är också, och det ska man fan i mig ha med sig, att det är ett helt land och en hel jävla trupp som kommer att göra allt för att Messi ska få vinna den där jävla VM-pokalen. Och han har själv utlyst inför att så här, det här blir sista. Mm. Det här är sista chansen.
Jo,
så att det är någonting. Och så Borrells bevingade jävla ord som ekar i huvudet på mig. Så att jag tror starkt att det. Och dessutom lite grann som. Jag ser att det här laget har en högre höjd än Holland. Och de har också fått en ganska enkel grupp här. Där de får Saudi och Mexiko som de kommer att spöa.
Skulle ju också kunna vara så att Brasilien bara leker hem det här mästerskapet utan att släppa in mål i år 37.
Då har vi inte ens nämnt tysken.
Tysken.
Med Hansi Flick.
Ja, det är sant alltså. Dit kommer vi, för vi har flera
jag vet inte om jag vill att Argentina vinner, men jag tror verkligen att de har ruskigt god chans att göra det.
Ja. Härligt. Det känns som vi, precis som i Frankrike-avsnittet, mer eller mindre berörde varenda spelare i laget. Ja. Vi har dessutom rabblat assisterande förbundskaptener, så att jag saknar fan ingenting, känner jag.
Inte heller. Helt redo.
Då är det väl bara att runda av den här episoden. Imorgon så handlar det om Serbien och så Costa Rica och Iran. Ett dubbelavsnitt.
Costa Rica, Iran hamnar på dubbel.
Exakt.
Bra beslut, Gugge.
Ja, jättebra beslut, men också ett fint avsnitt, för där är det inte många spelare
vem
man kan ramla
där. Vem gör Serbien?
Jag gör Serbien. Svanen gör Costa Rica och Iran. Så att,
håll intressant i det, rubel på Serbien, som jag tror jävligt mycket på dem.
Perfekt uppladdning inför att den sista rosen ska delas ut i Bachelor.
Oj, vad fint.
Hörrni, glöm inte bort att hela VM går på just C-more. Och Gugge är på plats tillsammans med Olof Lund, bland annat. Och så är det storstudion hemma i Sverige.
Kanske,
och Svanen, han jobbar
stryker omkring där utanför Offtube-båsen på Tegelhusvägen.
Har du match att kommentera?
Tjena.
Det är viktigt att VM har dragit. Jag ska bara kolla möte med suppen. Men suppen är inte här. Ja, okej.
Pintorp är inlåst.
Jag står och säger Pintorp.
Svanen, du får köra. Ja, jag är klar.
Krafsande. Något krafs nere i kulvert eller på Tegelundsvägen. Ja. Lek och jävlig. Undernärd Pintorp. Hittas efter 3 veckor.
Hörrni, vi hörs imorgon igen. Ciao tutti.
Ciao tutti.
Min älskling, du är som en ros, en nyutsprungen själ. Ja, som den skönaste musik, min älskade du. Så underbar är du min vän, och ser så vacker du. Och älskar dig, det sa jag än, när havet sinar du. När hela havet sinar ut på bergen smälls till glöd. Det ska jag än när jorden ligger död. Min älskling, du är så lugn, en nyutsprungen själ. Ja, som den skönaste musik, min älskade du är. En nyutsprungen själ. Ja, som den skönaste musik, min älskade du är. Så underbar är du min vän, och ser så vacker du. Och älskar dig, det ska jag än när havet ser. Hela havet sinar ut och bergen smält till glöd. Ja, älskar dig, det ska jag än när jorden ligger död. Min älskling är som en ros, en nyutsprungen själ. Ja, som den skönaste musik min.